Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Över hela världen dör ungefär 800 000 människor varje år i självmord. Det motsvarar 1,5% av alla dödsfall. Självmord är den 10:e vanligaste dödsorsaken i Nordamerika och den vanligaste dödsorsaken över hela världen i åldrarna 15-24 år.
Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Shilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri.
Du lyssnar på Det mörka psyket.
Om suicid.
Efter en stund i alla fall så vaknade jag av en ficklampa i ansiktet. Då står det två poliser. Och de vill prata med mig. Men de ser väl att jag inte mår bra.
Marcus Osin är 36 år och bor i Norrköping. Men den här historien börjar 2012 när något händer som dramatiskt förändrar hans tillvaro.
Då genomgick jag en separation efter ett långt förhållande. Och där och då visste jag väl inte att det var en depression jag hade åkt på. Utan det, jag trodde det väl hade med det att göra också, själva separationen. Men jag var oerhört trött. Kunde sova hur mycket som helst. Humörsvängningar, ilska, irritation över små saker. Och detta var något som följde mig under ett par år framåt och vart värre och värre. 2017 rinner bägaren över, kan man väl säga. Då hade jag flyttat till en liten lägenhet. Jag umgicks inte med någon direkt. Jag sov oerhört mycket. Tog inte hand om mig själv. Eller lägenhet eller andra saker som ekonomi. Där jag skötte var väl mitt arbete i princip, för då fick man tänka på annat. Men efter ett tag kom tanken på att avsluta det hela. Den tanken började etsa sig fast och hängde med mer och mer och mer. Och till slut kändes den mycket logisk. Så min pappa skulle fylla 70 där i tidig vår. Så då passade jag på att bjuda mina föräldrar på en riktig brak middag. Som en present till honom, men i mitt huvud var det ju avskedsmiddag. Det skulle vara sista gången jag såg dem. Jag vill minnas som att det ändå kändes bra. Som att det var en trevlig middag. Min son var ju även med där. Det absolut jobbigaste var väl ändå att lämna honom och sin mor och åka därifrån. Men målet jag hade där och då kändes ändå rätt överallt. Vilket nu är helt otroligt, tycker jag. Men det var ju så då.
Att jag är förundrad över att det pratas så lite om självmord, eller det är i alla fall min uppfattning. Sen så verkar det vara som att det har börjat diskuteras allt mer på senare tid. Men generellt så kan man väl säga att det finns en väldig försiktighet och en rädsla kopplad till just det här samtalsämnet, vilket jag verkligen förstår. Samtidigt så tror jag verkligen inte på tystnad som metod och väg framåt. Tvärtom så tror jag att vi behöver prata mer om självmord och likväl självmordstankar. Och det är ju lite därför vi också tar upp det här i podden. Men vi gör det också med en väldigt stor, vad ska vi säga, ja, med respekt och ödmjukhet.
Ja, precis. Och självmord är ju, som psykiatriker, när man jobbar som psykiatriker så har man ju självmord alltid som en ständigt närvarande oro. Det är ju så att säga det som är stora dödsorsaken bland våra patienter, och det blir man liksom ofta påmind om då. Och i mitt arbete då så har jag naturligtvis stött på det flera gånger i jobbet, och det är ju inte så konstigt att man jobbar flera år som psykiatriker. Men jag har också drabbats av det privat, och då... Det är först då kanske man förstår verkligen hur otroligt stort och om vad det får ringa på vattnet. Att det påverkar så väldigt många människor och väldigt liksom långt bort på något vis. Och det väcker också väldigt mycket frågor kring skuld och skam, om man kunde gjort det, varför man inte såg något och sådär. Så att jag kan säga att när det drabbade mig privat sådär, så har det liksom verkligen blivit gett mig större förståelse, kan man säga, kring hur väldigt omfattande och drabbande det här är för omgivningen. Och det här ämnet är ju väldigt svårt och känsligt, och vi funderar ju mycket kring det inför att vi skulle göra avsnittet, hur vi skulle närma oss ämnet då. Men vi har ju valt att göra som vi tidigare gjort vid svårare ämnen då, och det är att försöka ta oss an det här också då, så neutralt och objektivt perspektiv då som möjligt. För vi tror ju också då att fördjupad kunskap också kan minska tabu och rädslor kring det här temat. Och vi kan se redan nu att vi kommer inte fördjupa oss i anhörigas perspektiv, utan vi kommer försöka, så att säga, göra det då objektivt och neutralt och beskriva forskningsläget. Försöka undersöka den här suicidprocessen, kan man kalla det, ur ett liksom teoretiskt perspektiv, för att kunna förstå om det ens går, det här väldigt svårbegripliga fenomenet.
Precis, och lite för att komplettera det här liksom väldigt, du sa ju själv att det kan vara ganska annorlunda att liksom känna till ett ämne vetenskapligt och sen att liksom få uppleva det på ett privat plan. Så har vi också medvetet valt att komplettera intervjun med Axel med också att skildra helt enkelt ett inifrån perspektiv av en person som faktiskt har erfarenhet av att lida av självmordstankar.
I Sverige varje år så dör ungefär 1500 runt omkring i suicid. Och det är ju en väldigt hög siffra faktiskt.
Axel Haglund är överläkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Han är också disputerad forskare vid Karolinska institutet med forskningsområde suicid.
Om man jämför det med hur många personer som dör i trafikolyckor och ja, blir mördade eller dödade på sådana sätt. Då. Så att det är en hög siffra.
Ja, verkligen. Jag tycker jämför man med dödligt våld så är det 100 per år. Mm. Och då pratar man om att det är en stor siffra eller hög siffra. Men 1500 blir ju betydligt mer.
Och det här är inte bara i Sverige då, utan det är en internationell jämförelse så handlar det om att totala mängden suicid i världen varje år överskrider alltså den totala mängden som dör av krig och dödligt våld sammanlagt. Så att det är ett stort folkhälsoproblem som man har lyft fram inom WHO också.
Just det.
Mm.
Och hur är det, du säger det, i världen är det ett stort problem och i Sverige så hade vi de här siffrorna då. Och hur är det skillnaden världen över? Skiljer sig antalet suicid?
Ja, det kan skifta ganska mycket runt om i världen. Sverige är ju ett ganska genomsnittligt land faktiskt vad gäller förekomst av suicid. Och det finns länder som har betydligt högre. Om man tittar på de länder i världen som utmärker sig i sån här statistik så kan man nämna till exempel Grönland, Guyana, Sydkorea och Litauen för att nämna ett liksom, europeiskt land. Då. Och de länderna har inte jättemycket gemensamt kanske spontant om man tänker på dem. Så att det finns ibland, stöter man på någonting då som är en myt som är att det skulle vara särskilt vanligt i Sverige och i de nordiska länderna. Det, riktigt så är det inte.
Har det skett en förändring över tid?
Det har det gjort. Riktigt bra statistik på sådana här saker är ju svårt att spåra väldigt långt bak i tiden. Alltså siffror och uppskattningar från 1800-talet blir ju svåra att vara säker på. Men sen mätningarna blev ganska bra i Sverige så har det ju varit en ganska stadig nedgång. I synnerhet då mellan 1980 fram till 2000 ungefär, så var det ganska kraftig nedgång. Det handlar om, jag tror 1980 så var det omkring 2200 fall i Sverige. Och vid 2000-talets början där så var det nere på strax över 1400. Så det är en jättestort antal som det har gått ner då. Och under 2000-talet, alltså de senaste 20 åren så har den här minskningen på, om man ser på hela befolkningen, den har fortsatt fast med mycket lägre liksom, takt då. Ungefär genomsnitt 1% per år har det varit en minskning. Och den minskningen, det har handlat i första hand om att de äldre har fått lägre tal då. Lägre suicidtal.
Hur ser det ut? Är det med åldersspann?
Ja, men det är ganska intressant där. För att om man tittar på försök då, alltså suicidförsök och den typen av liksom självskadebeteende och sånt, där är det egentligen vanligast bland de yngre, den yngre gruppen. Om man kan ju ta ut statistik då från Socialstyrelsen om skäl till sjukhusvård och så. Och då ser man att det är den här yngre gruppen då, 15-24 är den grupp där det är vanligast att man får vårdas på sjukhus efter en självskadehändelse då som kan haft eller inte haft en intention att dö då. Så att det är egentligen, de försöken är vanligast i den gruppen, men de fullbordade suiciden är vanligast hos äldre män kan man säga. Om man tittar på både män och kvinnor sammanslaget, då är det gruppen mellan 45 och 65 som ligger allra högst då. Men så här har det sett ut egentligen hela tiden då, sedan de här statistiken var tillförlitlig på 70-talet. Men om man tittar på de här åldersgruppernas kurvor så är det ju då så att i den här yngre gruppen där man hela tiden har legat betydligt lägre vad gäller fullbordad suicid, så har man faktiskt sett en lite oroande trend på senare år med en försiktig ökning i den gruppen. Från att det liksom har legat stagnerat. Så att det får man, det stämmer till eftertanke och funderingar att vi inte har den här positiva utvecklingen i den yngsta gruppen.
Och vilken är den yngsta gruppen då? Vad är det för ålder?
15-24 år.
Finns det några teorier om varför ökar just i den gruppen?
Ja, till att börja med, det är en ganska diskret ökning, men ändå, nu, det är en trend som precis faktiskt i år med de data som kommit in från 2019, så kan man säga att den är liksom statistiskt säkerställd, att det sker en liten ökning där. Ja, det finns många teorier om det. Det finns nog inga enkla svar på orsaken. Sånt här är svårbeforskat att liksom fånga in det kausala sambandet bakom hur det beter sig. Men det finns ju olika folkhälsorapporter som vittnar om att det är liksom tufft för unga människor i Sverige med liksom ökad rapporterad psykisk ohälsa, har man hört. Ja, framkommer i olika studier och så. Och att det möjligen kan hänga samman då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Efter middagen med familjen beger sig Marcus hem där han packar en väska. Han matar sin katt och lämnar ett avskedsbrev på köksbordet. Han tar sig sen till Stockholm där han säljer sin bil för att ha råd att köpa en flygbiljett. Vart han ska resa vet han inte. Men det dröjer innan pengarna från bilförsäljningen kommer och han bestämmer sig för att gå från Västberga till Arlanda, vilket tar honom 2 dagar. Och under vägen får han problem med sina ben.
Under den promenaden så började jag tänka mer och mer på målet och avskärma mig ännu mer från mina anhöriga och tänkte inte ett dugg på dem. Tisdagen kom jag in på Arlanda och sätter mig på första lediga bänk jag hittar. Och där sitter jag ett par timmar. För att sen när passpolisen öppnar skaffa ett provisoriskt pass. Och direkt efter det köpte jag den billigaste biljett jag hittade. Och det gick till London senare samma dag. Sen går planet iväg och jag var med på det. Och när man ser Arlanda terminalen till vänster och planet gasar så kände jag så skönt. Då kan jag lämna all ångest och mörka tankar bakom mig, för jag kommer aldrig mer komma hit.
Planet landar i London och Marcus köper en bussbiljett in till city.
Tanken fanns vid något tillfälle att jag skulle ta något hostel eller liknande. Men de tankarna skingrades bort sånt. Så då började jag promenera. Tanken fanns att jag skulle se London en sista gång. Och samtidigt skulle jag reka vart jag skulle nå mitt mål. Nätterna spenderades genom att sova på parkbänkar. Eller i någon telefonkiosk eller att försöka promenera runt. Problemet var att jag under tiden när jag gick där och utvecklade psykoser. Så jag kunde se att folk bytte ansikten med varandra eller väldigt mycket otäcka saker. Och det berodde väl också till stor del på att jag inte fick in mig varken mat eller vatten i någon större mängd. Jag går runt så där under några dagar.
Vad finns det för identifierade riskfaktorer för suicid?
Ja, det finns en lång rad sådana faktorer som rent statistiskt hänger samman med det. Vi har varit inne på det kanske lite grann, det här att männen faktiskt är mer drabbade. I Sverige handlar det om nästan dubbelt så många fullbordade suicid bland män än som kvinnor då, än kvinnor. Och stigande ålder är en annan sån här faktor. Det här är ju saker som man inte kan göra så värst mycket åt, hur gammal man är och så. Men det är ändå en markör för att risken kan vara lite förhöjd. Men sedan så en väldigt viktig faktor som ju också är påverkbar, det är det här med psykisk ohälsa som man ju ser i stor andel av de fall som när man går igenom efter att ett suicid har inträffat och försöker att liksom förstå bakgrunden till det, så ser man att det i väldigt hög utsträckning finns psykisk ohälsa då, där depressionssjukdom är den vanligaste bland de psykiatriska diagnoserna då. Men även andra tillstånd som är förenat med en ökad risk.
Och när du pratade om det där med att gå igenom ett fullbordat suicid, är det någonting man gör på regelbunden bas? Eller?
Man kan säga att det finns en metod som kallas för psykologisk autopsi eller psykologisk obduktion. Alltså det är att man efter ett suicid prata med anhöriga, läser igenom allt som går att hitta efteråt. Och det här har gjorts i forskningssammanhang då, i Sverige. Och det finns en rad avhandlingar där man har tittat på lite olika grupper då, för att liksom vinna kunskaper om bakgrunden till suicid. Och det har gjorts internationellt också. Och där kan man säga att där hittar man att ungefär 80-90% av fallen så hittar man att det finns liksom en psykiatrisk bakgrund då. Och ibland det vanligaste är som sagt depression, och ibland så är det så att depression liksom tillkommit något annat. Men det är inte alltid det depression det är fråga om. Till exempel vid psykossjukdomar kan det också förekomma i ökad utsträckning. Man har sett kopplingar vid anorexi och ja, det finns många psykiatriska diagnoser som innebär en riskökning, så är det.
Hur med beroendesjukdom?
Ja, där finns det ju också en koppling. Det innebär en riskökning, men den riskökningen ser lite annorlunda ut faktiskt. När man tittar på risken för suicid i samband med att man får vård till exempel, där innebär det inte på samma sätt en riskökning, även om det är en viss riskökning, som det är till exempel riskökningen i samband med att man får vård för depression till exempel.
Och finns det speciella tidpunkter, eller kan man säga någonting om det sociala sammanhanget och så? Hur?
Liksom negativa livshändelser är ju ganska vanligt förekommande, och det är sånt som man kan se i såna här psykologiska autopsier också. Det handlar ofta om olika typer av förluster som kan finnas i närtid, och då pratar man alltså de närmaste månaderna innan det händer åtminstone. Det kan handla om separationer eller närstående som går bort eller ekonomiska kriser och den typen av händelser. Men det kan också vara besked om cancerdiagnos och sådana saker hos äldre, eller ja, hos yngre också. Så att negativa livshändelser, där ser man helt klart att det kan finnas en riskökning. Så är det.
Men om man gör de här genomgångarna, är det bara på personer som är inom vården? Alltså när det sker ett suicid i anslutning till vård, eller är det här något man kan göra på suicid som sker?
Det är det som gör den typen av forskning väldigt intressant, nämligen att det har också inkluderat personer som kanske inte haft kontakt med vården. Det finns beräkningar på det som är att bland de personer som tar sitt liv så är det inte ens en majoritet som har haft kontakt med psykiatrin. Det ligger någonstans över 30% bara som någon gång i livet har haft kontakt med psykiatrin då. Så att det är en stor del av de som tar sitt liv i Sverige i alla fall, där, som jag har bäst kännedom om, som aldrig haft kontakt med psykiatrin, och där det liksom blir svårt att veta egentligen då. Det man gör i såna här noggranna genomgångar, psykologiska autopsier då, det är att man går igenom och liksom i efterhand ser om det möjligen fanns grund för diagnos och sådär. Och det är då man har sett att i den gruppen är det väldigt många som har gått obehandlade, om man säger så.
Så man kan tänka sig precis att det är obehandlad, oupptäckt eller så, ja, diagnoserad psykisk,
precis, så att man i efterhand kan se att här fanns det saker som man hade kunnat försöka behandla och hjälpa, men som man aldrig fick chansen då av olika skäl. Det har man inte kommit i kontakt med psykiatrin helt enkelt.
Och för personer som vårdas inom psykiatrin och så, visst finns det olika tidpunkter där också som kan vara mer känsliga?
Det är ju så. Alltså tiden, om man läggs in inom psykiatrin, så kan man se att liksom den första tiden efter att man blir inlagd, och om det också är med tvång eller så, kan vara en ganska dramatisk händelse. Och det är ju oftast, finns det ju en anledning till att man blir inlagd som är att man mår väldigt dåligt. Så det är liksom en liten riskperiod. Men sen så ser man ju också efter utskrivning då. Och att den första tiden efter utskrivning är en skör period för en person som har vårdats inom psykiatrin.
Vi kommer alldeles snart att gå tillbaka till intervju med Axel, men först så tänkte vi ta upp något som man kan säga är lite av en myt.
Jo, precis.
det är så att det finns ju en föreställning om att en person som har bestämt sig för att ta sitt liv kommer hitta ett sätt att göra det alldeles oavsett. Det vill säga att man gör ett antagande om att individen helt enkelt skulle byta tillvägagångssätt eller metod om en metod inte längre var tillgänglig. Något som man kan kalla för förskjutning då. Implicit då skulle det innebära att, ska man säga, förebyggande åtgärder såsom till exempel broräcken och så vidare inte skulle ha någon effekt. För att då hittar de här personerna ett annat sätt att ta sitt liv. Men det här stämmer ju inte helt och hållet. Och ett exempel som illustrerar det är just tillgången till giftigt gas i Storbritannien. Efter första världskriget så började stadsgas användas i brittiska hem för att värma upp spis och ugn. Och det innehöll dödlig kolmonoxid. Med andra ord så fanns det ett väldigt tillgängligt sätt att ta livet av sig. Och mycket riktigt så var just kolmonoxidförgiftning den överlägset vanligaste metoden för att ta sitt liv. Men under 60-talet så ersattes då stadsgas av naturgas och det av helt andra orsaker. Men en oväntad effekt var just en drastisk nedgång i självmordsstatistiken som väldigt tydligt också samvarierade just med tillgången till stadsgas.
Och det där är ju också väldigt intressant och viktig information också. Jag tror det här är ju också ett skäl till att man till exempel har minskat förpackningsstorlekar av läkemedel. Och att man inte heller har lika mycket, alltså det är inte lika lätt att få tag på eller stora doser, utan man skriver ut mindre förpackningar och man förpackar läkemedel så att det inte ska finnas lika lättillgängligt.
Och jag tänker också utifrån tillgången till skjutvapen och att man kan säga att skjutvapen då är USAs motsvarighet till stadsgas då. Och just det här med skjutvapen som tillgängligt tillvägagångssätt för att ta livet av sig kan jag lite koppla till min egen forskning om dödligt partnervåld. Vilket jag har kunnat säga att det är inte så jätteovanligt att män som har ihjäl en kvinnlig partner suiciderar i samband med gärningen. Det är ungefär en av fem som tar livet av sig precis efter att de har haft ihjäl sin partner. Men det jag också kunnat se det är att det finns ett samband mellan att de använder skjutvapen som våldsmetod och att de suiciderar.
Det vill säga att de som tog livet av sig, de gjorde det i stor utsträckning då med skjutvapen?
Ja, så de som använder ett skjutvapen för att ha ihjäl sin partner kommer sen också att ta livet av sig. Och sen liksom vad som påverkar vad vet man ju inte. Men det verkar finnas just ett samband mellan tillgången till skjutvapen och skjutvapen som våldsmetod.
Marcus vandrar runt i London och har bestämt sig för att han ska hoppa framför ett tåg.
Min tanke var att tar jag mig utomlands så kan ingen hindra mig. Det var någon idé jag fick. Så jag står utanför Piccadilly Circus en tidig morgon och väntar på att de ska öppna grindarna till biljetthallen. Jag har fortfarande väldigt svårt att gå. Ser en annan man passera mig i trappen och det är bara han och jag. Nere vid perrongen. Jag står och kollar ner på spåret. Och tänker att ja, nej, men det är lika bra, nu kör vi. Var på en kvinna från London Underground kommer fram och börjar prata med mig. Och hon ser väl i vilket skick jag är med smutsiga kläder och förvirrat beteende och allt. Så hon slår väl ihop ett och ett. Hon började prata med mig, men jag minns inte om jag gav något direkt svar till henne eller så, men jag ger upp och haltar ut därifrån. Och då kände jag mig otroligt misslyckad. Det var liksom därför hela den där planen hade kommit till. Så klarar jag det inte. Sen gick det kanske två dagar till. Jag lyckas vid något tillfälle hitta mat som restauranger får över som de lämnar ut till folk som behöver på olika ställen. Då klarnar väl huvudet till för en liten stund. Men sen följer jag tillbaka i mitt mål igen. Psykosen vart återigen. Att mycket konstigt hände. Att det var någon terrorattack och ja, sånt som man inte ens kan drömma om. Men det kändes så verkligt där och då.
Marcus fortsätter att vandra runt i staden. Han får infektioner i fötterna och lägger sig till sist på en parkbänk in till Buckingham Palace där han somnar.
Sen, jag vet inte hur lång tid det gick, men efter en stund i alla fall så vaknar jag av en ficklampa i ansiktet. Då står det två poliser. Och de vill prata med mig. Men de ser väl att jag inte mår bra. Och jag börjar väl efter en lång tag förklara varför jag var där. Och de får tag på mitt provisoriska pass. Då kan de se att jag har blivit efterlyst. För då har mina anhöriga åkt hem till min lägenhet några dagar tidigare och hittat brevet. Så Missing People och polisen i Sverige. Och jag tror det var Europol hade lagt in efterlysning. Även Missing People i England hade gjort det. Och då kände de väl att det här var ett allvarligt läge. Så jag hoppade in i polisbilen efter mycket om och men. Och varit skickad till en psykiatrisk klinik som heter Gordons.
Han blir inlagd på en låst avdelning. Får mat och undersöks av läkare.
Jag kände väl just då att de kanske inte trodde på det jag sa. Men jag var inte rädd för vad som skulle ske. Skulle jag bli nekad så skulle jag ju lösa det ändå, tänkte jag.
Men vad brukar ligga bakom ett fullbordat suicid?
Ja, det är en väldigt svår fråga och eftersom suicid ofta kan ha väldigt olika typer av bakgrund. Men det finns en del försök till teorier för att liksom förstå det här fenomenet bättre. Och en sån teori som jag tycker är väldigt intressant och bra att ha med sig på olika sätt. Den är skapad av en amerikansk psykolog som heter Thomas Joyner. Som det kallas för den interpersonella psykologiska teorin om suicid då. Och han, lite kort och förenklat kan man säga att när vi tittar på definitionen av suicidalt beteende eller suicid så handlar det om två saker, som två komponenter. Det ena är ju tanken eller intentionen att jag inte vill leva, att jag vill ta mitt liv. Men sen så är ju också själva handlingen och beteendet. Och om man spelkar upp det på det sättet så kan man tänka sig att det ena är ju alltså en rent psykologisk process och den utmärker sig av att det är två så att säga processer som skett samtidigt eller som sammanfaller. Och där lyfter då Joyner fram att den ena komponenten det är att liksom upplevelsen av att vara till belastning för omgivningen, att det så att säga världen vore en bättre plats om inte jag fanns då så att säga. Den liksom tanken och att när den tanken förenas med en stark känsla av att sakna sammanhang, social alienation kallar han det. När de två så att säga när de två sakerna är uppfyllda med en viss styrka då uppstår ofta den här viljan att inte leva längre, att en vilja att ta sitt liv. Men det som är liksom intressant med hans teori det är att det räcker inte bara den här intentionen eller viljan, det måste också finnas en så att säga förmåga eller en kapacitet, pratar han om, att faktiskt fullborda ett suicid. Och det tycker jag är ganska intressant, för det han pekar på det är att det strider ju egentligen mot väldigt djupt liggande instinkter hos en person. Det är ganska höga trösklar att ta sig över att så att säga ja, att ta sitt eget liv. Det är liksom ingen lätt handling som att gå ner till ICA, utan det är oerhört laddat och det är väldigt svårt egentligen att göra det. Och som i hans teori så lyfter han då fram att det här, den kapaciteten eller förmågan, det är någonting som kan, så att säga, under livets gång kan de här trösklarna nötas ner av olika händelser. Det kan vara både psykologiska och fysiska trauman som gör att liksom dödens närhet blir mer påmind för en på något sätt. En vana vid att utstå smärta. Det kan också vara att man på olika sätt liksom blir utbildad i det här med att kanske ta andras liv eller så. Så att olika liksom livserfarenheter kan göra att ens kapacitet att ta sitt liv ökar. Sen tänker jag att det också kan finnas liksom nästan medfödda, vad ska man säga, drag hos en person som har att göra med impulsivitet och aggressivitet och sådana liksom egenskaper hos en person som gör att den här liksom förmågan att faktiskt genomföra ett suicid är högre än hos andra. Så att de här tre komponenterna, två psykologiska och en mer beteendeorienterad, det är liksom först när alla tre de sammanfaller, det är då det liksom, enligt hans teori, det är då de fullbordade suiciden inträffar. Och det som jag tycker är bra med den här teorin, det är att den liksom lite grann lyfter upp det här, just de komponenterna i den psykologiska processen, alltså upplevelsen av att vara till belastning för omgivningen och att världen vore bättre utan mig. Det är ju ofta en föreställning som hänger ganska tätt samman med depressionssjukdomen. Alltså, det ser man, det är väldigt vanliga tankegångar hos personer som har depressioner, och att det liksom inte stämmer. Det stämmer ju inte. Och det kan vi ju veta utifrån att vad händer vid fullbordad suicid. Det är ju förkrossande för omgivningen i allmänhet, så att säga. Det är liksom ingen i omgivningen som håller med om det som den här personen trodde. Nämligen att det blev bättre att personen tog sitt liv. Så att på olika sätt som närstående och så liksom förmedla det här att personen är värdefull, det är ju liksom det kan vara ett sätt att motverka den delen i den psykologiska processen. Det andra är det här med sociala alienationen, att känna sig utanför, så att säga, att på olika sätt liksom minska socialt utanförskap kan ses som en preventiv åtgärd på olika sätt, och liksom det tankesättet att liksom motverka det kan man se som suicid preventivt. Och där är ju bara det här att en person kanske får komma och prata med någon som liksom okritiskt kan lyssna, konstruktivt diskutera tankar på att inte vilja leva, så att säga. Bara det kan ju i sig liksom få nästan en lite preventiv effekt. Alltså, man känner sig kanske inkluderad, man kan förstå att mitt sätt att tänka är inte unikt för mig. Andra människor har gått igenom liknande liksom kriser och tänkt på samma sätt, men kommit ut på andra sidan och det finns liksom hjälp att få. Så att jag tycker det finns mycket i den teorin som man kan ta fasta på när man liksom jobbar suicidpreventivt.
För det finns ju, ibland kan man stöta på en rädsla, eller ibland, det är ganska vanligt med att man kan vara rädd för att fråga de här frågorna som närstående eller vän eller så, man är rädd att väcka någonting, tänk om jag ger idén till det här, men vad säger du om det?
Ja, det korta svaret är att nej, man ska inte vara rädd att fråga de här sakerna. Sen så kan man ju modifiera lite med att det ska liksom göras på rätt sätt. Att lyfta frågor kring suicid är liksom inte alltid positivt. Det beror på hur det görs naturligtvis. Det ska göras på ett konstruktivt och ett bra sätt med den personen man pratar naturligtvis. Annars kanske det inte blir så bra då. Men att man ska inte alls vara rädd att ställa frågor kring det här. Det bästa är ju när man ställer frågor att man liksom är beredd på svaren. Att man liksom har en trygghet i att kunna hantera det som man får höra. Och en liten bakgrund kring det här med suicidtankar, det kan vara väldigt bra att känna till, det är att när man har gjort sådana här folkhälsoundersökningar, när man skickar ut enkäter till tvärsnitt av befolkningen, då har man ju sett att det här med att tänka på suicid, det är ju faktiskt ganska utbrett. I den senaste svenska folkhälsoenkäten då var det 14% av befolkningen som svarade att de någon gång har haft sådana tankar. Så att utifrån det så kan man ju konstatera att det här är ju liksom ganska normal psykologiskt fenomen. Det är väldigt stor andel av befolkningen som någon gång har det. Det är som att de här tankarna kanske fyller någon sorts uppgift helt enkelt. Alltså, och det kan man som psykiater som träffat mycket patienter så kan man känna igen det här, att för en del så är liksom tanken på suicid en form av tröst, alltså en någonstans i ens tänkande så är det en hjälp att kunna någon gång tänka att blir saker och ting värre så finns ju den möjligheten och så kan det liksom räcka så. Det övergår inte i något farligt beteende eller så, utan det finns där. Så att man får inte vara rädd att ta upp och fråga kring saker som är så pass utbrett och som i de allra största fall inte är farligt på något sätt. Om inte annat för att liksom kunna hitta de här enstaka där det faktiskt övergår i någonting farligt. Att göra det i tid då.
Marcus vårdas på avdelningen och läkarna konstaterar att han har svåra skador på sin kropp efter vandringen och dygnen utomhus. Hans familj får veta att han hittats och man samlar ihop pengar för att kunna resa till honom. Och det är med familjen på plats på sjukhuset som något börjar vända för Marcus.
Jag var nästan till apatisk eller någon ska likgiltig. Nu är det så här just nu, tänkte jag. Det var väl mer när familjen väl kom och när de hade satt in mediciner. När liksom den här bubblan av att gå runt och vara tyst under så många år hade blivit spräckt. Att nu vet de hur jag mår. Samt att min morbror, som jag nästan inte hade träffat innan dess, kom över och sa att nu får du ta och komma hem till Sverige, annars kommer jag tillbaka och slår ihjäl. Det var några ord som han sa i precis rätt tillfälle. De där dagarna då min familj var där, så det var sån skillnad på att prata, att vara ärlig, liksom att inte hålla på och låtsas, utan få fram att jag har mått dåligt och det var inte så hemskt att de fick reda på det. Men under tiden på gården så började jag väl liksom acceptera läget. Jag vilade på ett annat sätt än vad jag hade gjort innan. Där. Man var ju fortfarande trött och man mådde ju inte bra, men liksom stenen hade släppt från axlarna, om man säger så. Visst, det hade ju gått alldeles för långt, men det där att vara rädd för att berätta, det kan vara livsfarligt, tror jag. Och jag tror speciellt att det är många killar och män som går och håller mycket i hemlighet så där.
Du var inne på att man ska vara beredd på att hantera svaret.
Mm.
Men vad ska man göra med svaret? Om någon då svarar bejakande att de har tankar på att ta sitt liv. Vad ska man göra då?
Ja, det finns ju lite olika situationer man kan tänka sig. Om man är en närstående eller anhörig eller vän eller så. Eller kollega som får höra sådana här saker. Så då handlar det ju väldigt mycket om att uppmuntra att den här personen pratar med någon. Psykolog eller läkare eller inom psykiatrin för att liksom få hjälp att bedöma det här. Så om man då är på den sidan och jobbar inom psykiatri eller och så och träffar de här personerna, då handlar det ju om att kunna värdera allvarligheten i de här tankarna. Handlar det om den här mer normalpsykologiska existentiella funderingarna som faktiskt inte man ska göra för stor sak av, eller handlar det om någonting som har gått lite längre och där man ser att liksom riskerna för att övergå i ett beteende som kan vara livsfarligt då finns. Och då är det ju i den extrema förlängningen av det här, om man liksom inom psykiatrin finner en person som man ser har väldigt överhängande risk, då kan det ju finnas juridiska möjligheter att liksom under en kortare period åtminstone liksom förhindra den här personen att göra det, alltså att man kan vårdas med tvång då när vissa kriterier är uppfyllda. Det finns ju ena, men det är den extrema. Sedan så finns det liksom en stor arsenal med olika åtgärder där liksom det här med psykologisk behandling, samtal kan ha god effekt, medicinering i de fall där det behövs och ja, olika grad av omhändertagande nivå som finns inom psykiatrin. Så att det är ytterst fåtal som så att säga blir akut inlagda på grund av det här, om man ser den stora gruppen som sådan då. I de allra flesta fall är det andra insatser i första hand som är det viktiga.
Men då undrar jag lite, inom psykiatrin då, hur bra är man på att differentiera det som är, vad ska man säga, mer vanligt förekommande självmordstankar och en faktisk intention att ta livet av sig?
Det är svårt kanske att recensera psykiatrins förmåga att göra det här. Man kan säga så här att det vetenskapliga underlaget för att göra såna här riskbedömningar visar ju att om man använder sig av olika sådana instrument som man gör inom vetenskapen, då blir man liksom bättre än slumpen, det blir man. Men man blir inte så värst mycket bättre. Så att det är alltså, det här är jättesvåra bedömningar att göra. Samtidigt så utvärderingar av såna här saker är väldigt svåra att göra vetenskapligt. För om man inom psykiatrin träffar en person där man blir väldigt orolig, då kommer man ju naturligtvis försöka göra sitt bästa för att förhindra att den här personen fullbordar ett suicid. Och man kan inte tänka sig ett scenario där det skulle vara etiskt att liksom slumpa då, att den här personen som visserligen har jättehög risk ska vi strunta i helt. Och det är det som skulle vara nödvändigt om man skulle beforska det här ordentligt. Så att jag är ju av en övertygelse att man faktiskt räddar ganska många liv genom att man jobbar på det sätt som man redan jobbar inom psykiatrin. Sen så återstår ju också en grupp som trots psykiatrisk kontakter tar sitt liv. Och det är så att säga, och inte sällan kan det ske då ganska oväntat och så. Och det skulle jag säga, det handlar om att det här är ett så pass komplext område. Så att vi har liksom inte möjligheten som det verkar att liksom identifiera alla olika vägar till ett fullbordat suicid. Vi har blivit ganska bra på att identifiera det som hänger samman med depression till exempel. Men det är inte liksom den enda vägen dit, utan det finns lite andra vägar som vi är liksom sämre på att identifiera. Och det ökade kunskaper kan förbättra det här avsevärt, men jag tror att minst lika viktigt är det att införliva sådana kunskaper som redan finns då, så att säga. Och det kan ske genom utbildningar och så. Det finns exempel på lite bakåt i tiden att man har kunnat minska suicidtalen regionalt i områden i Sverige där, efter att man har liksom utbildat psykiatri och socialtjänst i det här med suicidprevention och sådana saker. Så att det finns fortfarande mycket att göra. Så det är liksom, det är mitt svar på frågan hur bra psykiatrin är här. Att jag tror att det finns liksom både förbättringspotential, men också mycket som är väldigt viktigt arbete som görs.
Du var tidigare inne på det här med impulsivitet som en riskhöjande faktor. Kan suicid också vara en impulsiv handling?
Mm. lite komplicerat det här kring impulsivitet och vilken roll det har. Om man brukar sätta det mot de mer planerade suicidhandlingarna som man ofta värderar som mer riskabla, eller det är liksom förenat med en starkare intention att lyckas med försöket då. Samtidigt ser man ju att impulsivitet då är ju en riskfaktor för och då kan man tänka sig att det är en person som rent impulsivt gör flera försök och att man liksom råkar lyckas med det, om man kan uttrycka sig så då. Att ju fler gånger man så att säga balanserar på den här gränsen då, kanske gör tablettintoxikationer eller så, så kan det liksom nästan av misstag lyckas då. Att det är en väldigt snabbt och möjligt övergående impuls att göra någonting då.
Det här med nollvisionen, ja. Precis som att finns en nollvision inom trafiken.
Exakt.
Vad säger du som forskar i det här fältet och liksom har koll på statistik och siffror? Ja. Är det rimligt, är det realistiskt och är det bra eller inte bra att ha en sån vision?
Ja, jag skulle kanske säga så här att det är orealistiskt med en nollvision. Alltså att tro, att på allvar tro att man skulle kunna komma ner till noll och inga suicid. Det som forskare inom fältet så kan jag tvärsäkert säga att det känns helt orealistiskt. Så att säga. En förutsättning för att lyckas med det skulle vara att ha så att säga, sekundvak på hela befolkningen jämt. Så det blir liksom fallet på sin egen orimlighet naturligtvis. Så. Men samtidigt behöver det inte vara orimligt att man har en sån vision då. Att man liksom verkligen strävar mot att minska. För jag tror lika säkert som det är orealistiskt att det ska bli noll, lika säker är jag på att det finns självmord som går att förhindra och att förebygga. Så att det blir ett lite ja-nej-svar på det här ändå. Jag tror att en nollvision, om det så att säga kan kraftsamla för att genomföra bra insatser för att minska, så då ställer jag mig bakom den så att säga. Men man får ta det lite med en nypa salt, att det verkligen skulle vara så. Sen ett annat sätt att vända på det är ju sådär, ja men vilka av suiciden är det vi då ska låta vara då? Och det är jag inte heller beredd att säga sådär att jo men det just de här är ska vi inte ägna oss åt. Det kan man inte heller. Och det är ju ett argument för nollvision så att säga.
Mot bakgrund av att det ändå är hög statistik vad gäller suicid så pratas det ju väldigt lite. Det får man väl ändå säga om suicid. Och jag tänker att det finns väl en väldigt stor försiktighet kring att prata om självmord. Mm. Och det finns även vissa restriktioner för media i att rapportera om just självmord.
Mm. Ja, nej, men det stämmer ju att, och det är ju liksom Världshälsoorganisationen har en lista med punkter som man önskar att media runt om i världen tar hänsyn till när man rapporterar om suicid. Man har sett att det kan ha sådana effekter, alltså smittoeffekter i princip då, när i synnerhet då kända personer som tar sitt liv och där man har sett att hur det rapporteras kan faktiskt få betydelse för sådana här utbrott av liksom smitta. Och bland annat då så bland de här punkterna finns att man liksom man får aldrig vara detaljerad kring omständigheter, hur det gått till och så. Det är en viktig sak, för det kan bli ganska lite suggererande för känsliga personer som tar del av det. Det blir väldigt liksom verkligt och det kan sätta igång tankar om att kopiera det då. Om en person som man har sett upp till gör det, så kanske det är något för mig också. Så att det är en väldigt viktig liksom, och det är liksom en etisk kod som finns kring det här och mediernas rapportering, som ju kan leda till att man får intrycket att det liksom är lite locket på att inte pratas om det. Skulle jag väl vilja säga att ja, och så har det ju varit också historiskt, att det är ett tabubelagt område som liksom, det finns en tröskel att ta sig över för att prata om det. Idag finns det ju en del av ideella organisationer som jobbar med det här för att just lyfta frågan och häva tabut. Och det tror jag är väldigt viktigt då, att Precis som att medvetenheten om att man kan få hjälp för depression och andra tillstånd, så ska det finnas en medvetenhet om att ha suicidtankar kan vara en liksom naturlig sak, och att det liksom är någonting som man kan vända sig till professionella för att prata om, utan att det behöver liksom betraktas som någonting väldigt extremt eller så, utan att det är någonting som kan vara tacksamt att föra samtal kring, och att det finns hjälp att få i många fall och så. Så att på det sättet så är det väldigt viktigt att det här liksom tabut försvinner. Och det är ju sånt som också står i de här WHO:s guidelines kring det här till media. Det är ju att man alltid ska informera om samtidigt då, när sånt här inträffar, vilka liksom kanaler som finns för att söka hjälp och så.
Efter en tid på sjukhuset kommer Marcus till sist hem till Sverige.
Tiden efter hemkomsten bestod av direkt kontakt med psykiatrin här hemma. Medicinering, sömn, kost. Jag hade ju tappat väldigt mycket vikt under... Ja, inte bara under den där tiden som jag var ute och vandrade och så, utan även tiden innan när jag inte åt. Jag bestämde mig senare på sommaren för att ta och börja skriva ner det här som har skett. Som min version av det hela. För jag förstod ju också att en hel del människor och så skulle spekulera i vad som hände och varför det hände och hur och allting. Men jag började skriva ner. Men det var som en hobby på något sätt. Och jag har aldrig tyckt om att skriva innan. Så det var något nytt intresse jag hittade just då. Men det var väl för att bearbeta. Och inte bara grubbla på det. Men där jag skrev vart jag på något sätt ändå stolt över för första gången på länge.
Texterna resulterar i boken Hur långt kan man gå? Som ges ut 2018. I boken berättar Marcus sin historia om depression och vägen tillbaka.
Och sen började jag följa det här med typ Suicide Zero, Mind och andra organisationer där jag delar med mig av min berättelse ibland och läste andras och lite sådär. Det vart ett sätt att gå vidare, och det är väl ganska ofta man har förstått att folk känner i princip likadant.
Jag har inför just det här avsnittet läst en av sociologins stora klassiker, vilket jag tror Axel också nämnde den kort under intervjun. Det är alltså en bok om suicid av Durkheim från 1897. Så den har ju några år på nacken, men den är trots det väldigt relevant tycker jag och intressant. Och någonting som jag fastnade för, det var just det han tog upp om vikten av kollektiva krafter. Och att det kan vara en förklaring till varför religion till exempel tycks ha en skyddande faktor mot suicid. Han menar ju på att ju starkare anknytning man har till ett sammanhang eller en grupp, och desto starkare anknytning har man också till livet då. Det vill säga att man blir mindre benägen att ta livet av sig. Och i kollektiva sammanhang så tar man då alltså inte personliga problem och bekymmer på lika stort allvar. Och därmed så blir man också bättre rustad att hantera motgångar. Och det fick mig tänka lite på hur viktigt det är just med grupptillhörighet och känna sammanhang. Och vi återkommer ju till det, tycker jag, hela tiden i podden. Att vi har så otroligt djupt rotad vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang och så vidare. Och när vi upplever att vi inte har det, så kan det leda till en rad olika negativa konsekvenser och bland annat då självmord. Men med det sagt så vill jag också bara poängtera här att det som jag tar upp nu, det är ett exempel på liksom kollektiva och individualistiska samhällen. Så det är inte alltså på individnivå att personer som tar livet av sig har saknat ett sammanhang, utan det är mer liksom en helhetsupplevelse som kan hänga ihop väldigt mycket med vilket typ av samhälle man bor i.
Ja, men precis, och det är ju viktigt att komma ihåg då att, precis som Axel också säger i intervjun här, att det är ju ofta så att den personen som är mitt i den här självmordsprocessen har en upplevelse av att sakna sammanhang och att inte liksom tillhöra, utan se sig själv som en belastning, och att det är den där förvrängningen, det är den nästan skeva verklighetsuppfattningen som är så farlig. Så det är ju just den personens upplevelse av att sakna sammanhang och inte tillhöra som är central här.
Men jag har en liten fråga som gäller just kopplingen mellan psykisk ohälsa och suicid. Och då är frågan, alltså om en person suiciderar, anses den personen automatiskt vara eller lida av en psykisk sjukdom? För att det skaver lite hos mig. Alltså, finns det något som är ett rationellt självmord, eller måste den personen lida av en psykisk sjukdom för att ta livet av sig?
Ja, det är ju en väldigt intressant fråga, och jag tänker det knyter ju lite an till, dels är det ju så att vi inom psykiatrin då, eller överhuvudtaget då, vi har ju så att om en person verkligen uttrycker starkt att de vill ta sitt liv, då finns det ju till och med möjlighet för oss att ingripa. Man kan ju skriva då ett vårdintyg på en person som verkligen avser att ta livet av sig. Och det någonstans säger ju oss att vi betraktar inte det som något rationellt att vilja det väldigt mycket, utan väldigt ofta handlar det om någon psykisk ohälsa i botten, en depression eller kris eller så. Så vi har ju lagliga möjligheter att faktiskt med tvång ta in en sån person på sjukhus till exempel för att förhindra ett självmord. Så där är vi ju ganska, ja, i vårt samhälle ser vi ju som någonting avvikande och sjukt att faktiskt vilja ta livet av sig. Men sen är det klart att man kan fundera över, måste det alltid vara så? Även om de allra flesta självmord är så att säga ett resultat av någon typ av psykisk ohälsa, så är det såklart att man kan fundera över, i Sverige är det ju inte tillåtet, vad ska jag säga, det är inte straffbart att ta livet av sig, men vi tillåter inte folk att göra det, utan då kan vi till och med ta till lagstöd för att låsa in dem och förhindra dem. Och så kan man jämföra dem med till exempel andra länder, till exempel självmordskliniker i Schweiz. Vad är det för någonting? Där man faktiskt åker ner på beställning, får hjälp med att ta sitt liv. Då kommer vi plötsligt in på en annan sak, och det är ju liksom dödshjälp och aktiv dödshjälp och läkarassisterade självmord.
Precis, och det är ju en intressant fråga. Jag kan förstå om den här frågan också kan upplevas som lite provocerande, men jag frågar mig, kan det vara rationellt att ta beslut om att ta livet av sig? Och just det här med dödshjälp, är det helt orimligt att tillhandahålla den typen av möjlighet? Eller är det alltid ett självändamål i att leva, trots att man inte lever ett drägligt liv?
Det kan man verkligen fråga sig, för som sagt, jag tänker så som jag antar att det är på andra ställen, så är det ju, du kan ju drabbas av en svår sjukdom och veta att det här kommer leda till svåra plågor eller nedsatt autonomi, att jag inte kommer kunna röra mig, inte kommer kunna sköta min egen hygien och sådana saker, eller om jag blir liggande som ett paket efter en olycka, så vill jag inte det, sådana saker. Men det ställer ju jättestora krav förstås på beslutsfattande och hur vi ska se på det här. Om man inser att det här är ju ett helt jättestort fält som vi ju nästan måste fundera över, om vi inte ska ha ett helt eget avsnitt för. Men för att avsluta dagens avsnitt då, så är det såklart så att är det så att du själv har tankar om att du inte vill leva eller att du är orolig för någon i din närhet, så ska man förstås inte tveka att försöka ta hjälp för egen del eller få hjälp att stötta en anhörig eller nära person. Och det finns ju flera ställen man kan vända sig till, men till exempel då finns det en telefonlinje till Minds självmordslinje där man kan antingen kontakta via chatt eller via telefon, och ja, man kan ju vara anonym i sådana samtal också. Och det finns även flera andra stöd- och hjälplinjer som finns på vår hemsida.
Sen så vill vi också uppmana till att våga prata med personer i ens omgivning. Förmodligen så finns det ju verkligen, eller ofta finns det ju personer i ens närhet som faktiskt är villiga att lyssna. Och är det så att man har en person i sin omgivning som inte mår bra, så vill vi också uppmana till att våga lyssna och inte bli rädd när personen uttrycker mörka tankar.
Drygt ett år senare, efter de där dagarna, så fick jag ett mejl. Jag och min syster förfrågan om vi ville vara med på en föreläsning där vi berättade hela historien och allting. Där kändes riktigt bra att kunna ge andra hopp liksom. Och det där fortsatte under sommaren 2018 några gånger sådär. Sen på hösten råkade jag ut för en ganska så allvarlig cykelolycka. Ja, krossade käken och gjorde mig allmänt illa. Så då vart familjen återigen oroliga och trodde att nej, nu kommer han backa. Men då kände jag väl att erfarenheten jag hade haft från det jag hade gått igenom tidigare gjorde att det här kommer jag klara. Och det gjorde jag också.
Marcus betonar vikten av att prata om sitt mående och sina tankar med människor omkring sig. Att inte bära allting ensam.
Att våga berätta, det tycker jag, att det inte går runt med att själv. Så man låter luften pysa ut lite. Det tycker jag man ska göra.
Idag ser Marcus liv ut på ett annat sätt än för några år sedan. Han har ett arbete, lever familjeliv och fortsätter att sprida kunskap om psykisk ohälsa och hoppas att kunna påverka människor till att öppna upp sig och söka hjälp.
Det som gör mig lycklig nu är att få komma hem till min sambo och min son och bonusson. Det jag ser fram emot är att få fira min sons 8-årsdag här nu i höst. Och jag hoppas också att det blir en kall jul med mycket snö. Det är något jag längtar efter.
Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida.
Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Axel Haglund och Marcus Osin. Someday my pain, someday my pain, Mark, you harness your blame, harness your blame, Mark. Around you in the morning, I call you, send it for the wrong.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.